äldsta skogsbruket som nämnde man minst hur det,
ja,
vilka redskap man hade och hur det gick till att arbeta upp träet.
Ja, ja.
Och jag tänkte att det enklaste är väl nästan att man börjar ut i skogen med träfällningen, ja, ja, och går framåt.
Ja.
Vilka redskap man hade.
Ja, men det, tar det nu, det gör det inte då?
Nu tar den upp.
Gör den det?
Vad vi sitter och pratar om, ja. Det gör det, så den...
Ja. Ja, vad det var frågan om hur de började ute, det var ju aldrig tal om att den, i min barndom, jag är född 1888 och jag fick börja och hjälpa till i skogen när jag var 10 år gammal. Och då så hade var det aldrig tal om annat när vi fällde träden, det skulle vara med yxa. Och de skulle vara hemmasmidda, så det var inte för några... Någon glädje för några småpojkar att ha dem, för de var både tunga och svårarbetade och sällan var de vassa heller. Ända till jag kan säga, jag tror det var 1910 som min far kom hem ifrån Amerika och han hade varit skogsarbetare där inne. Han hade en stocksåg, en tvärsåg var det, förlåt, inte stocksåg, det är en annan verksid. Han hade en tvärsåg med sig och där högg man bara ett skyr i strät. Och sen så fällde man, sågade man med den här tvärsågen till dess att stocken föll.
Var det tvärsåg, var det för 2 man?
Det var för 2 man, en i var ända på den.
Jaha.
Sen när man fick den ihop, den skulle ju alltid fällas och alltid köras ut på vintern för det var för svåra att lassa på vagn. Det var ju för högt, det var bra mycket lägre med en släpa och få ta stockarna på det. Det var lite att köra ihop dem i stora välter, eller höga, sa vi. Och där hade vi ett såglag, kallade vi det. Det var 2 klykor som var nedgrävda i jorden. Och sen tvärs om dem, där var en stor stock. Och sen så var det ytterligare 2 klykor längre bort. Och sen var det en stock mellan de båda klykarna och där skulle stocken rullas upp. Sen högg vi, innan vi rullade upp den, så högs den flat på den ena sidan så den låg stadigt på en flat sida. Och sen linjerade man upp den med en kritlina, om det skulle vara 1-tumsbred eller 2-tum eller 3-tum och 4-tum, det var olika dimensioner. Och sen var det tog på med stocksågen. Den var likadan precis som en tvärsåg. Det var endast det att i den ena ändan utav stocksågen det var en mycket lång, ja, den fortsatte med en stor järnten och sen i slutet på järntenen det var en tvärribba eller tvärkabel som kallades den för. Och sen skulle en man stå uppe på stocken och dra och den andra skulle stå under. Och sen drog man upp och ner sågen så där. Det var innan vi fick rundsågarna hit, eller klingorna.
Ja.
Det var vad jag minns det första. Men sen började ju på, ja, vi kan säga vid sekelskiftet. Då började ju här även, och det var ju på andra håll förut. Men här började det inte förrän på sekelskiftet med rundsågar, klingor som gick. Och det drevs med ångmaskin. Det var en ryslig stor lättnad för folket detta. Det var det.
Säg, de här hemmasmidda yxorna ni hade. Hur var ögat gjort på dem?
Ja, det var säkerligen vänt om, tror jag. Det var ju likadana som vad det säger. Men ögat var mycket, mycket grövre. För det att det var nog utsmitt och sen var det vänt. Om det här skaftet skulle vara så satt man in skaftet där,
ja,
i detta ögat.
Men då fick de väl lägga på stål till äggen eller?
Ja, 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 men den klyvdes yxan så att den blev 2 blad. Sen lades det ett stålblad in i mellan de båda och sen lades de ihop och smiddes ut. Sen blev stålet in i.
Jaha.
Och sen när vi slipade så blev äggen där.
Ja.
Men så de var ju så rysliga, stora och tunga, så det var ju förfärligt vad vi fick arbeta med dem.
Vad kallades de stora yxorna för?
Det var inte en bålyxa.
Jaha.
Bålyxa kallade vi dem.
Jaha.
det var det.
Ni hade fler yxor än dem förstås?
Ja, sen hade vi handyxor med.
Jaha.
Och sen hade vi vad det kallas spjälkyxor. Det var det som jag talade om, att man skulle ha stånken flat på den ena sidan. För det att han skulle ligga stadigt på de här bommarna där han låg uppe på såglaget.
Jaha.
Det var det.
Den här spjälkyxan, den slipades inte på bägge sidor va?
Nej, den skulle vara slipad på den ena sidan. Så det låg stålet vid den ena sidan på den och järn vid den andra halvdelen.
Ja.
Det var det. Vi hade här bara en 200 meter härifrån vi nu befinner oss nere var en smedja. Det var en gammal smed som vi kallade Pelle Smed. Han var yxasmed han, så han fick göra alla yxorna. Och sen, när de blev slitna så vi hörde bara knappt ögat igen. Då var det tog ner till honom med och där skulle han bo dem.
Jaha.
Vi lade oss ett par nytt järn och nytt stål i yxan.
Jaha.
Ja, det var det.
Hur satte man fast skaftet i dem?
Det var vanligt som vi nu gör. Man fick spetsa till, för när vi fick hem yxan så var ögat bara till att sätta i skaftet i.
Ja.
Så fick man göra skaftet efter ögat var det lite nästan runt. Då fick man göra skaftet runt för att få det att passa och var det flott. Det var olika hur smen fick det.
Ja. Men ni fick göra så att inte yxan flög av?
Ja, sen fick man kila det på det andra hållet när man fick i skaftet så var det att sätta i kila sen. Ja. Så det satt fast.
Brukade de fälla hela trädet med bålyxan eller hade de
ja,
såg också?
Ja, jag minns i min barndom att vi fick fälla träden om de var aldrig så stora. Med ända till tvärsågen kom och vi fick ha dem.
De hade inte såna här enkla bågsågar?
Det var här inte mer än en bonde som hade en sådan såg. Det var Per Svensson i Tockamåla. Han kom ifrån Småland och när han och gifte sig hit till Tockamåla. Han hade en sådan såg med en grangren till båge över som spände sågen. Ja, det minns jag. Det var den första som hade en sådan.
Ja,
det var det.
No, men när ni nu hade fällt trä och skulle dela av det i längder alltså. Högg ni av det ute också i skogen? Eller?
Nej, det sågades med den där bågsågen där den, det när den kom.
Ja.
Ja, hur det gjorde förut det vet jag inte, men de fick nog hugga av den då och det tror jag.
Ut för skräckligt arbete.
Ja, men arbete. Och sen ingenting betalt heller.
Nej.
Nej, men. Det var det inte. Och ingenting på fötterna. Det var att gå med träskor i skogen i snön.
Ja.
Fick man göra. Jajamän.
Hade de oxar här att köra ut med?
Ja, men det var bara oxar. Aldrig en häst i skogen inte.
Nej.
Utan det skulle vara oxarna.
Ja.
Ja, men.
Vad hade ni för don att köra ut dem på?
Det var en släpa, en kälke.
Ja.
Utan skoning, utan järnskoning eller någonting, utan bara stockarna och sen ett, vi kallade oken över.
Ja.
Ifrån den ena stocken och till den andra och sen en tvärskia framme.
Jaha.
Det körde man ut dem med.
Var det inga målstakar på den?
Nej, ja det var som att antingen var den ursköljpad med några jack, annars var det några små korta nubbar vid kanterna. Men det fick man mest slå med en kätting om den.
Jaha.
Ja, det hade vi.
Vad kallades de kälkarna för?
Släpa.
Jaha.
Det var en släpa det kallades.
Ja. När jag hört att längre bort i Blekinge kallade de den för hammel.
Jaså, nej det har jag aldrig hört här.
Nej.
Nej, mestarna var det inte gängse en benämning.
Nej.
Utan det var släpa bara här.
Jaha.
Ja, det var det.
Det var väl rätt styrt att göra för oxarna?
Åh ja, hade man stora stockar så var det, så det kunde vara rätt hårt, det var det.
Ja, för ni hade två oxar då?
Det var alltid par oxar.
Ja.
Ja, det var det.
Det ska vara svårt att komma mellan i skogen.
Ja, det kunde vara, men det, det var inte så nog, utan det högg man upp gator så man kom fram.
Ja.
Det gjorde man.
För de hade väl ok och sådär på sig
ja,
också?
Ja, men det var det. Jag har ett åk hemma kvar på Komstad som jag gömt som en kuriositet.
Yes, så
är det. Ja, jag brukar gömma de gamla redskapen, slaga och rissel och det där. Och bland annat så har jag åket kvar.
Yes, så. Ja, så. Det är oxarna.
Det är oxarna, de sista vi hade. Ja, jag hade sen jag blev bonde så har jag haft två par oxar och det var mellan 1920 och 1930.
Yes,
jag hade två par oxar då.
Jaha.
Ja, det är jag.
Ja, de drog väl jämt också?
Ja, hade man goda oxar så var det bra.
Ja.
Det var det först att det gick ju för sakta.
Ja, det är klart.
Och sen när hästarna kom till så var det bättre.
Ja.
Och nu är det traktorerna. Och nu är ju de omoderna som man kan se i tv i Norrland hur de avverkar skogen där nu.
Ja.
Kära tid om man hade fått sitta i barndomen. Man hade nog sprung ihjäl så förstås för att komma därifrån.
Ja.
Ja.
När ni skulle avverka skogen, stämplade ni först förr i tiden eller det gjorde ni inte då?
Nej, det var aldrig. Det var inte förrän 1900, ja vad ska jag säga, på 20-talet som vi började här med någon stämpling. Jaha. Vi hade en skogvaktare, Nils Nilsson på Jämjö, som kom hit. Han började med det och for ikring lite. Det var det.
Hände det att de sålde poster på rot?
Ja,
också?
Jajamän. Det var, vi hade här två skogshandlare. En heter Robert Pettersson och en Lorentz Pettersson i Bergkvara. De köpte och lurade bönderna så för det. Så köpte de gården och skogen, köpte gårdarna. Och sen så avverkade de skogen och sen sålde de gården tillbaka till kanske till samma bonde eller hans son. För ungefär detsamma som de gav för både skog och gård en gång förut.
Oj, oj, oj.
Ja, det hände så många gånger det så. Det gjorde det. Ja.
Den skog som de fällde här, gick den över Bergkvara?
Det mesta gick, ja, i gamla tiden, jag kan säga vid sekelskiftet och en 10-15 år framåt, då gick den mycket skog ut härifrån Kristianopel.
Yes.
För vi har ju vår största, ja nu är han ju inte störst, men den gården som alltid var störst här, det var Fågelmaragård. Och den här kom, där köpte den, såldes till, det var ju först en godsägare Niklasen som väger om den gården. Och sen sålde han till en som hette jag vet inte vad han hette, den ombudsmannen var det enda benämning vi hade på honom. Och sen han i sin tur sålde han till ett gammal landsfiskal Lövenadler, de kom ifrån Norrland uppifrån Säffle. Och de avverkade Fågelmara skog. Och den kördes ifrån Fågelmara stationen nu ligger eller har legat. Det kallades Grankrogen på den tiden. Och sen där avverkade skogen, men det var ju med nyare så där hade de inte yxorna utan, jo yxor fick de ju lov att ha, men de hade tvärsåg då. Och sen körde de den med oxar och hästar och vad de hade för några. Det var alla möjliga bönder här som var och körde i Fågelmara skog. Sen kördes den hit in till Kristianopel till vad de kallar än idag för Stockabron. Det var inte som nu där är det järnstaket utan då var det bara en liten låg stenmur. Och sen tippade stockarna ner i Peters å där. Och sen drev den ut och sen hade de stängt här ute vid Kossa skär. Och sen tog upp stockarna på vallhuvudet och där hade de såg, motorsåg eller ångsåg där uppe. Och det allt verket, det fraktades ut här i Kristianopel. Det höll de på i 5 år och avverka den skogen.
Det var en stor skog.
Det var en mycket stor skog den. Så där hade de en visa där om att det var förskräckliga tider i Nobeln. Det är knappt någon som läser men många som svär.
Ja.
Jag kommer ihåg där det var ett år i den. Ja. Vårt arbete har vi i skogen så vilt men från folket i Nobeln är vi nu skilt.
Så den blev skövlad då går
det. Det var precis som man kunde se. Vi kunde stå här uppe på backen, här var en kvarn.
Ja.
Och där kunde Möller och Larsson stå och titta när tåget gick på Fågelmara station.
Oj, oj, oj.
Ja, och det är ju dock 6 kilometer dit.
Ja.
Här fanns ingenting då, utan det var precis släppt.
Vad är det, ett frälsehem, en Fågelmara gård?
Det är, ja, det är en vanlig gård hemma.
Vanlig
gård. Det var en gammal smålänning kom ner som heter Peter Karlsson. Han kom ner och köpte Fågelmara gård. Och han, då var den ju inte så stor. Men sen var det bränneri. Och han brände brännvin och han sålde till bönderna och de hade ingenting att betala med, utan det allra bästa var så tog han gården ifrån dem. Då fick de betala med gården.
Jaha.
Och så han, de talade om här att han hade sagt att, när det är en bonde i Bråtelycke som han köpte inget brännvin eller söp. Och han sitter för säkert, fing jag bara loss honom, hade han sagt, det andra är inte så farligt, utan det kunde jag köpa in så han skulle gå på egen jord till Nobels kyrka.
Jaha.
Men det blev aldrig det. Men det var en präktig bonde också på sätt och vis, först han ville slå under sig allting. Men arbetarna som var där, de var mycket, mycket belåtna med honom.
Jaha.
Och han hade med gårdar på fler håll upp i Småland. Och sen så på sin 75-årsdag då donerade han 1500 kronor till Kristianopels församling. Och det skulle det ha, ja, det är donationsbrevet här i skåpet. Och där, det skulle förräntas med 3%, skulle varje år läggas till 3% av räntan, skulle läggas till kapitalet. Till den kom upp till 150 000. Och det hade han räknat ut hur länge det skulle ta, så det är 2020, då är det uppe i den rätta.
Jaha.
Men sen det som blev över på inkomsten och räntan, det skulle delas ut i huvudsak till dem som hade arbetat på Fågelmara och inte var dömda för tjuveri eller slagsmål. Det skulle delas ut till de arbetarna där.
Jaha.
Ja. Det är det.
Hände det fortfarande att de högg timmer till husbygge?
Här, ja, ja, men.
Som härstommar minns.
Jag minns en liten stuga där det jag har det mesta minnet utav när de sågade med stocksåg. Det var en gammal gumma som hette Maria Abrahamsen. Hon var och bar och tiggde stockar av bönderna. Så hon fick ihop så mycket så hon hade till att bygga upp sig en liten stuga med bara ett rum förstås. Det fanns,
yes, so.
Det var bara 4 väggar och sen ett rum.
Ja.
Och den stugan har stått bara till för ett 10-tal år sedan och då föll den ihop och ruttnade ner.
Jaha.
Och där minns jag det mesta att de sågade med, som de sa, såglar. En man stod uppe på stocken och en i under och drog upp och ner. Och sågade det i fyrtomstimmar det.
Jaha.
För allt timmar vid den tiden skulle vara fyrtomstimmar.
Mm.
Och vi har en bonde i Olsäng som heter Tårdstein. Han har en bra son, han är lärare i Göteborg vid någon skola där. Och en bror har han som heter Arvid Tårdstein. Han är också lärare i Göteborg. Den byggnaden, den sågades, men då var här ångsåg på Fågelmara. Det var ett bolag, eller vad det var. Det var 3 man satt upp den där sågen och hade den ihop. Och den byggnaden där ute, den timmar till den, det högs i Signemåla. För han hade sitt gifte därifrån på svärfarens gård. Och sen kördes det med oxa till Fågelmara. Och där sågades den och sen kördes den till Olsäng och där byggdes den upp byggnaden. Och den står än idag, det är ju för all den del inte mer. Det var ju likare hus de byggde på den tiden, de ska ju vara i flera hundra år.
Mm. Ja. Här finns inte många kvar annars av de där gamla ryggårdsstugorna nu.
Här är en enda inne i Kristianopel och den äger för samma kommunen.
Jaha.
Det är en ryggårdsstuga den. Det är en lärare från Karlskrona som bor där om somrarna. Det är den enda. Det bodde en smed för som heter Bengtsson. Men han är ju död för många, många år sedan. Och den stugan, sen kom där en annan som kommunen fattigvårdsstyrelsen fick ta hand om. Och när han dog så blev ju stugan kommunen, så den är kvar som ett minne.
Jaha.
Men det var en, jag vet inte om vi har, jag har en gammal fotografi här. Här har jag ett fotografi av en med de sista stugorna det var, den.
Ja.
Den stod på själva gatan, vid själva gatan i Kristianopel. Men tänk, det var väl ett helgerån att riva kull en sån stuga. Om man hade haft den nu, hade väl haft, att hon hade haft ett sagolikt värde.
Ja.
Ja.
Det var inte båtsmanshus eller så?
Nej, det var det inte. Nej, men. Men däremot i inte när jag, men när min mor var ung, hon var född 1849. När hon var ung, då sålde, det var en marknad här i Kristianopel.
Ja.
Och då så sålde, var det en gammal gumma som hette Annika Maria. Hon sålde kaffe och brännvin där inne. Och sen hade hon en flicka där till hjälp som var lika gammal som min mor, och de var konfirmationskamrater. Och den hade hon till att sjunga. Och så sa hon att sjung däckfärnan är super det inte. Det hade jag min mor tala om.
Ja. Vi ska se.
Då var det också, det var också någonting som aldrig skulle varit borta. Så var det en stubba kvarn där. Som denna kvarnen nu är.
Ja.
Ja, nu är det ju inte kvarn för nu är det ju bostad där uppe.
Ja.
Men det var en gammal stubba kvarn där. Tänk om man hade haft den kvar, vilket värde vi skulle haft här.
Hur länge användes den kvarnen?
Den slutades nog upp kan jag säga ungefär 1900, men det var denna kvarnen där nu. Mm. Här kom en möllare dit som hette Pettersson. Han rev kul denna gamla stubba kvarnen och byggde upp denna hålla. Det är ju en holländsk kvarn vi har där nu. Den byggde upp den istället.
Jaha.
Ja, det är det.
Den här gården, vad heter den?
Det är Helanders nuvarande Johannessons det.
Jaha.
Ja.
Är det en av de sju gårdarna som vi räknar upp?
Nej, nej, men det är sju, det är lantbruk, dessa sju gårdarna, sju hemmanen.
Jaha.
Det är det. Det var en handlande som kom uppifrån Knallarbygden som hette Helander. Han satte denna affären i riktig rörelse. Annars var det affär redan när min mor var litet barn. Samma år som min mor föddes 1849, då var det en farbror till henne som hette Peter Nilsson. Och han var ägare och hade affär där 1849. Och han drunknade samma år som min mor föddes, det är därför jag vet att det är om åratalen.
Jaha.
Och sen var det hans änka och en dotter hade de som hade affären i några år sen och sen flyttade de till Göteborg.
Jaha. Hallå. Vi ska se. Vad är det som syns här ute? Är det...
Det är väl någon...
Landet där någon... bakom sjön, ska se.
Ja, så det gör jag, det vet jag sen. Jo, där går Millasenfjärden in. Och sen ligger landet bakom där. Så här borta har vi Stubbemåla och Trolleboda. Och sen så kommer Stavsnäs, Stubbemåla och Djupehamn. Och sen är vi framme här vid Skanholmen och Kristian och Millasten. Och sen kommer vi ut här till Kristianop.
Jaha, så vis.
Ja, men.
Så Så det är den fjärden som går in. Det är här nere då alltså?
Nej, det är där uppe.
Vi ser.
Det är Millastensfjärden. Vi kommer, det är taget ifrån kyrktornet och mot norr.
Jaha.
Och här är vi söder eller väster. Ja. Så vi är här ute.
Jaha.
Här är vi nu. Det är gamla klockarbostaden. Ja. Det var det gamla torget här och det är det mesta stånden utav när det var marknad inne.
Jaha, då är jag på det klara med vad vi är.
Ja. Jo, där inne hos den här handlaren Helander när han var marknad, där gick jag i småskola i Norby. Vi hade en lärarinna som hette Nanne Nilsson. Och hon... Och sen där inne hos Helander, där satt alltid gamle länsman och söp.
Ja.
Och då var det roligaste vi hade, så var det att springa dit där och sa att nu slås de där, nu slås de i Gavraflåten, sa vi. Nu slås de en här och en där och länsman ut, sitter de. Och sen så tyckte vi det var roligt när han kom igång med dem, slagskämparna. Jo, ja. Men det var ett helgerån och då riva bort en sån stuga. Och
ja.
Gamla vita korsgårdstenar, kom ni ihåg, det var en större och en mindre.
Ja.
Men det, så det, han köpte mycket verke, han var Helander, och det exporterade han propsen till England, och verket det gick mest mot Holland och Frankrike, däråt gick stockarna och sågat verke. Och propsen gick till England och vin till Öland och Danmark.
Ja.
Ja. Så jag vet, det var en 14-15 skutor här inne.
Ja.
Så votivskeppet vi har i Kristian i kyrkan nu, det är härifrån, det är en gammal Kristianopelskuta, det som heter Polstjärnan.
Ja.
Ja, det är det.
De där gamla byggnaderna i timmer, de var inte spikade ihop va?
Nej, de var knutade, laxade.
Jaha.
Som vi sa. Det var det, nej det spikades inte, och det fanns ingen spik på den tiden, bara när jag var barn. Och barn förresten, jag var växen. När de rev ett hus och skulle bygga om ett hus, där skulle man alltid sitta och räta spikarna.
Jaha.
Ja, men de skulle man räta, och sen skulle ha den en fil och skulle fila, men man fick ju slå lite för att få ut dem.
Mm.
Och då blev de mer eller mindre trubbiga.
Mm.
Och då skulle man fila dem.
Jaha.
Det minns jag så väl. Så. Men som sagt var, knutarna, de skulle alltid knutas ihop de.
Ja.
Ska det ju mera finns här in. Jo, det är en som heter Tede Karlsson, han kan säkerligen sätta upp en knut ännu, annars finns här ingen snickare nu som kan sätta upp en knut.
Nej.
Nej, det kan de inte. Och det var aldrig tal om förr i världen att den skulle ha mindre virke till en vägg, mindre dimension än 4 tum. Allt virke skulle vara minst 4 tum.
Jaha.
Ja.
Slog de dubbar emellan också?
Sen var det dubbar emellan varje timmerträ, så var det dubbar.
Ja.
Så här var 2 dubbar i det träet, och sen i nästa, där blir det en på mitten, och sen det tredje, där var det 2 dubbar igen, det fjärde, där var det en på mitten, så.
Jaha.
Dubbades det ihop. Det gjorde det.
Brukar de lägga någonting emellan för att få täck?
Ja, men sen hade man mossa emellan.
Jaha.
Fick man plocka en mossa, som är lång mossa, och lägga emellan.
Jaha.
Mm.
Det är inte längre sedan de gjorde sånt ändå, än det är mannaminne som man...
Ja, men, och jag minns 1920 och 26, i 6 åren, där hade jag en gård till uppe i skogsbygden, för det fick jag... Skulle de ha den hemma själva, och jag köpte en annan gård uppe i skogsbygden. Den är kommunen äger om nu. Och där byggde grannen min en lada, och där spetsades eller högs varenda bjälk till i början på 1920-talet. Jaha. Så det sågades inte bjälkarna då, utan de högs allt långverket. Jo.
Förskräckligt arbete.
Ja, visst var det ett arbete.
Ja.
Jag brukar säga det, det var nuvarande polis. Här, hans far var med och byggde den ladan jag talade om. Så jag sa det, då skulle jag gå som far din och hugga verke. Fing du se, det var annat än gå i uniform.
Hur gjorde de för att få det rakt? Ritsade de eller hade de snör eller någonting när de skulle...
De hade en kritlina.
Ja.
Men det var en lång bomullslina, bomullsgarn, som var rullad på en rulle. Och sen i ändan på det snöret, det var en liten pryl vi kallade för hullpojk.
Ja.
Och det var snöret fäst i den och den var vass och den stack man i ändan. Och sen drog man över, rullade man ut linan så långt stocken var. Och sen när man fick den riktigt så tog man upp så där och släppte och då blev det en vit rand efter linan där den slog ner.
Jaha.
Sen skulle man hugga efter den.
Hugga efter den?
Ja, det fick man göra.
Ja.
Det. Men jag har aldrig varit någon redig snickare så jag har inte duktig att kunna hugga till en bjälk.
Nej, det är nog inte så lätt.
Nej.
Bröt de sten på åkrarna mycket här?
Ja.
Var det sten i åkrar?
Det var med spett, bara spett och våg.
Ja.
Man hade järnspett och sen så en våg, det var en granstång. Och den i grövsta änden på den här granstången, där spikade man en hästsko för det tog bättre då.
Jaha.
Sen fick man gräva ett hål under stenen till man fick under den hästskon till man fick något tag. Det kunde alltid vara någon liten kant eller hylla eller något. Och sen ett par tre man i den andra änden på vågen och väga så skulle stenen ge med sig på så vis. Ja.
Vad hade ni sen att köra ut den med?
Det var en släpa samma som vi har talat om. Först det var ju gjorda på lite annat vis. Det var ju inte, utan det var inget oken vid det, utan det var bara två stockar.
Ja.
Sen var det överlagda plank emellan de båda stockarna och idobbade med trädobbar. Och då grävde man ner den stocken som var att stenen där den var. Den grävde man ner jäms med jorden, sen kunde man baxa på stenen där på den släpan. Sen när man fick på stenen så var det till väg upp stocken och pallona lite för henne så åkade inte oxarna dra låsten.
Nej.
Nej, jag var det starkaste. Det är också och den inte låg för djupt eller stenen var för stor. Då körde man som det var, men var det så att det behövdes så vägde man upp och pallona lite kullerstenar under så rullade det där så lätt sen så.
Jag har sett här är väldiga stengärdsgårdar här neråt.
Ja, visst är det det. Jajamän, här sådana väldiga. Ja, den gången jag talade om jag hade uppe i Polsmåla. Jag var ju inte van vid sten här nere på Komstorp. Där hade vi så gott som stenfritt. Och när jag kom upp där och blev tokig.
Vad hette byn?
Polsmåla.
Var ligger den?
Den ligger väster om Fågelmara stationssamhälle.
Jaha.
Ja, gör den. Den.
Alltså det var stenigare där?
Och det var så vänta sten, jag var så kira och att det, så jag var glad när jag kom där och jag sa det är väl att det är en människa som var domare än jag.
Ja.
Så jag köpte denna gång.
Ja.
Ja.
Den mesta stenen den kördes väl ut till Gärdsgården?
Den kördes det, ja det lades också upp i rör för all den del. I stenröse.
Ja, så vi kallar det för rören.
Det var rör det, jag eller
ja.
Röse.
Ja.
Ja, men. Så här uppe, nu är här sommarbebyggen, sommarställe här uppe, vi kallar Millastens ene. Där är så tätt med stenrör ungefär som sakerna är här på bordet.
Jaha.
Och det gick gubbarna i gamla tiden, det var en gammal båtsman här uppe som ett storstag, jag minns han talade om. Han gick där när han var ung, hans far och han, och bröt sten och plockade i röse och hade 25-åriga stenröset.
Oj, oj, oj.
Och där är ju många, många lass i varje rö. Och sen odlade de lite mellan de där stenrösen.
Ja.
Så länge som på 1920-talet. Då är där en by som heter Sillesås, men det ligger i Jämjö församling det, men nu är det ju samma kommun, men det var Jämjö församling. Och det var ett stenröse, och jag skulle gå och titta, för de sa det var 11 rör på ett halvt tunnland, så tänkte jag, det ska jag gå och titta, jag har aldrig varit där. Och det var där mycket riktigt 11 röse, och när jag stod och tittade fick jag se det ryka i den ena. Tänkte jag, var i halva friden illa det där. Och jag skuggade hit och där var där en, bodde där folk inne i det stenröset. Och det var så sent som mellan 20 och 26.
Bodde det folk
i röset? Där bodde folk inne i det stenröset. Och den, det var modern och sin sonen. Och han heter August Persson. Och han lever ännu och är bo i på ålderdomshemmet i Jämje. Ja, jag blev förlägen över det. Jag har sagt att greve vaktmästare på Johanneshus är ju intresserad av sån här gamla historia. Så vi skulle dit och titta om det nu är kvar det där röset där.
Mm.
Ja.
Det var en riktig backstuga det.
Det var en backstuga det, ja. Ja, sådana var många. På vägen upp till Polsmåla där jag bodde. Vid själva vägkanten där är, jag var där bara för 2 söndagar sen. Jag tänkte det skulle vara roligt att se hur gamla fattigkällan, de kallade den fattigkällan. Där bodde en gammal gumma där på 20-talet när jag bodde i Polsmåla. Men nu är den nerrasad, så det, men murarna är ju kvar för all en del. Och lite utav spisen också där.
Mm.
Ja, det är det.
Ja. Brände de något på skogen? Att de svedjade eller så här?
Ja, här var, vi kallade det rösel, man röslade.
Ja.
Det, jag har aldrig varit med om att, men jag har ju sett det och vet hur det gick till. Att de högg ner, det var ju mest där som det växte upp dålig skog.
Mm.
Och skogen, det sköflades ju, skogen sköflades ju bort för. Och sen om det var för dålig återväxt. Det var högsta en runddel. Högsta runddel. Och sen så lades det där. Det skulle ju läggas på ett särskilt vis. Detta man högg kull. Och sen tuttades det på. Och det skulle vara en brandgata emellan skogen. Och sen denna där det brann. Och sen tuttades det på. Och sen så hackade det ner råg där i askan. Eller potatis eller någonting så där.
Jaha.
Ja. Jo, jag har sett, de kallar brånaråg, kallades det
för. Ja.
Ja, men. Och brånapotatis.
Det var här i...
Det var här uppe i skogsbygden, det är här ja. Nere förekom det ju inte, men det förekom här i Kristianopel.
Ja.
Ja, det gjorde det.
Ja, så men. De, då fick de gå och hacka ner.
Det var att hacka och man hade någonting, det kallades kratta. Det var en gran.
Ja.
Stake.
Ja.
Och där lämnade man 3 pinnar. 2 skulle vara stav på detta. Vi stod den tredje sen på detta.
Ja.
Och det var en kratta. Det gick man och krattade i askan.
Ja.
Jag har aldrig varit med om det, men jag har hört talas om det och sett det också. För det, att det var en gubbe som bodde där i Polsmåla där jag var. Vi kallade Jökagusten. Och han odlade, han röslade alltid.
Ja.
Hade en liten, det var en liten platt om det, så han kanske sådde en halv skepa råg där.
Ja.
Så men vi fick gå och skära upp det med en skära.
Ja.
För det gick inte att slå där, inte.
Nej,
i stubba. Det var ju stubba och det var sådant. Så. Ja, sen hade de råg ett år och sen året efter hade de potat i det potatis där.
Ja.
Och det blev potatis som var så stora så det kunde vara en 25-30 potatis under varje stubb. Ja.
Bra för potatisen.
Ja, men. Och sen när potatisen togs det aldrig mer, utan sen fick skogen komma igen sen.
Mm.
Först blev det smultron.
Ja.
Så de kunde plocka i all oändlighet med smultron där på brånarna. Men sen var det till och fick det som sagt skogen komma tillbaka där.
Ja.
Ja.
Så de bröt inte sten där de röslade?
Nej, den bröts inte.
Det var inte lönt.
Den fick ligga den.
Ja.
I denna gården som jag hade i Polsmåla, den där var 30 ton land öppen jord där. Men det var ju som jag förut har sagt så stenet.
Mm.
Och nu är det planterat hela gården där. Nu är kommunen äger om den.
Jaha.
Ja. Betalade 21 000 för den när jag köpte den. Och jag hade den i 6 år och jag fick ju 21 000 igen som väl var. Och nu så är det, jag blir ju så glad för det så jag kan inte säga att nu är det skog upp, där är skog huggen vartenda år. Och nu har de hugget och är utstämplat för, som är såld för 75 000 kronor nu. Så jag har de gården en dag.
Ja. Ja. Vilket år var det här som man sålde det?
Det var 26.
Jaha.
Ja. Då sålde jag den.
Ja.
Och jag blev så glad när jag kom hem igen så.
Ja.
Jag var far och mor så har det där. Ja.
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 Så då bor där ingen längre det? Är det
nej, det finns inga. Bostadshuset det står här inne, det är vandrarhemmet nu.
Är det det?
Ja, det fick turistföreningen. För det att de skulle ta väck det så fick de det där. Och det är byggt som vi talade om med knuta.
Jaha.
Och där är timmet sågat för hand till det huset.
Mm.
Det är det. Där är fyrtomstimmer i de väggarna.
Ja.
Det byggdes i slutet på 1800-talet det. Ja. Nu husen de bygger, de ska ju inte vara mer än i 50 år.
Nej.
Nej. Och tänk då, det huset som vi har, jag har byggt till så det är dubbelt så stort nu uppe i Komstorp. Men här var en båtsman som hette Adam Askelund som har byggt det på i slutet på 1700-talet. Det byggde han det huset och det står ännu och första år i min tid och kanske mina barns också, men det går nog fort, tror jag, Isa, nu när det inte bor folk året om.
Ja.
Ja, det tror jag det gör. Jag tycker det ser ut till att schappera nu.
Jo, när husen står tomma då så.
Ja, det går det inte. Det varade inte så länge. Nej, men.
Har de planterat mycket skog här på senare år?
Åh ja, här planteras rysligt mycket. Jag har nu ingen reda på hur mycket det är. Men gårdarna här, de som är sådär dåligt. Där är ju mycket med sandjord. Det är ju en havstrandsvall här.
Ja.
Havstrandsand här är. Och där, det läggs igen mer och mer varje år.
Ja.
Det är det. Jag talar med en ute i Abrahamsäng, Knut Hjalmarsson. Han planterar 10 tunnland varje år.
Jaha.
Ja, så det är, han är snart utan jord.
Jaha.
Och det var ju kommunens en med de största gårdarna i.
Ja.
Det var det. Och sen allt som kallar för det att det mesta avverkningen nu så går den ju genom kalhuggning. Och sen så planterar de istället.
Ja.
Det gör de.
Men det var väl inte förrän rätt sent de kom igång och plantera skog här nere?
Det skulle jag, vad ska jag säga, om det var på 20-talet.
Ja.
Ja. Det kunde ju vara en och annan sandrevel. Sandåker som de kanske planterade tidigare, men på 20-talet var det nog det. Ja, planterat har de för all del gjort. Men jag hade en moster som var född 1854. Hon emigrerade som ung till Amerika och kom aldrig tillbaka mera. Men hon har varit med och satt i talle här uppe vid Milasten och i gamla prästgården. Uppe i, det gränsar inte Komstorp det, men inte till min gård utan till en annan gård där. Där är ett talle vi kallar det för småtallet och det var min mor med om och satte när hon var ung i världen.
Jaha.
Ja, det var hon.
Ja, så det är så gamla tallplanteringar.
Ja, det är det. Så då planterade, men då skulle de bara plantera för att de skulle få vindskydd och lä.
Ja.
Och sen också för inte sanden skulle ryka.
Ja.
För den rök ju rysliga mycket. Går ju en sandrevel ända ifrån Bröms och ut till Torhamns udde. Igenom både Kristianopel och Torhamn.
Ja.
Och den värsta sanden hade vi här uppe vid Trolleboda i Kristianopel. Och sen så ute vid Sibbaboda i Torhamn. Och där var ju sanden så den bara rök, men Den planterades ju ute i Sibbabo. Den planterades någon sorts dvärgtall där som band sanden, så den ryker aldrig mera nu. Och inte här heller ryker någon sand nu. Det gjorde den inte annars förr. Rök vi ju så att det var ju många som kom om det i gamla tiden som blev liggande och rök ner och helt enkelt och inte kunde ta sig bort.
Ja, jag vet, det är den västra delen i Torhamn. Nej, ja, västra sidan här.
Västra sidan, ja. Ja, visst, det är Sibbaboda sand där. Den är ju planterad med dvärgtall, den som flätas långs ett sanden.
Ja,
det är mycket märkvärdigt. Sen, alldeles in till Sibbaboda sand är ju då vi kallar Alparken en sänka som är ju den bästa jord som kan mäta sig med till och med Skåningaslätten.
Ja, så är det det.
Ja, det är där en sänka där.
Ja.
Ja, det har varit någon gyttja i gamla tider när sjön gick upp här.
Ja.
Ja, men var det det?
Ja, nu försvinner väl annars jordbruket här nere rätt mycket.
Det går, det är inte många, ja det är ju för all den del, men är en gård som blir till salu, den ska ju läggas till en annan gård nu då.
Ja.
Ja, och sen blir det skog, det blir inte annat än skog.
Nej.
Nej. Det är, ja det är många år sedan nu, det är nog en 20-25 år tror jag sen jag var en eftermiddag inne i Noblen, gick här inne och då kom lantbruksdirektören Larsson som var då, han är i pension nu och en annan åkerbarn istället, och han kom till mig och frågade om jag trodde de fick in i kyrkan och var för det att de skulle, det var ett sällskap. Och det var ju väl, tror jag, från hela Sverige, några som var ute, några experter. Och det blev var så kallt så de kunde inte vara ute och hålla något sammanträde, utan de ville väga in i kyrkan. Så jag var inne hos vaktmästaren efter nyckeln. Och det var en som sa att där vi har farit fram i dessa fyra församlingarna, där är inte vett annat och inte blir det annat än skog.
Nej.
Och jag tänkte, vad är du för en blådåre du? Men jag ser nu att sannoliken han har rätt, för det blir som han sa.
Ja.
Ja, han var mer framsynt än vad en annan skulle kunna vara. Ja.
Ja, det är klart, är det en dålig gård så är det ju ett hårt arbete hela livet.
Det är det säkert. Och sen kan det bli dåligt resultat med dåligt väder, se som det blir, och då, vad är det då? Ingenting har de.
Nej.
Nej.
Förr betade de mycket på skogen också, va?
Ja, men det var ju alltid vanligt, så den skulle ju vara inhägnad varje markskift för sig.
Ja.
Det var ju hedskeliga milavägar som de fick göra häng.
Ja.
Ja, men. Men nu är det ju ålagt, det är ingen betning på här, och det är, det är väl där minst 50 år tror jag sen att här var några djur och fick beta i en skog inte.
Mm.
Nej, men.
Satte de upp såna här trädgärdsgårdar?
Det var bara trädgärdsgårdar,
ja.
Jag vet inte, jag har väl inga gamla fotografier, men det där, det hade vi staka. Det skulle vara tre alnar, en famn mellan varje stakapar.
Ja.
Och sen skulle man göra hanka. De vrev man av grangrenar.
Ja.
Och där skulle vi småpojkar skulle ju alltid svea de där så de blev mjuka.
Jaha.
Och det var att stå och vilen inte fick de vara för mycket sveda, så det var inte för att de fick inte vara så varma, så gubbarna som gjorde hanken brände sig där. Det var det en örfil man fick. Och hade man inte svettat nog, då var det en örfil där. Ja. Så det var. Men det skulle vara tre hankar på varje stakapar.
Jaha.
Och sen skulle stegarna i gässlen ligga på sned ner. Så det skulle vara.
Jaha.
Ja. Så här var ett par gamla gubbar uppe i skogsbygden, byggde i närheten där jag bodde på, i Polsmålan. En hette Truls och en Sven. Och det var 20 gubbar de där. Bara levde på och skälla och sålde tyggods och sådär. Och det hade varit hos en handlande i Karsbo och stulit en hel, de fick för, om de får den nu, tror jag inte, de kommer i sådana stora bunter lutfisk. Det var ju stora längre de här torkade lutfisken och de hade gjort en jäskare utav lutfisk. Nej, det där var en jäsel och så lutfisk resten. Ja.
Ja. Ja. Då skulle det vara syn på de där gästgårdarna också.
Jaha, men det fick lov att vara. Det skulle åldermannen, byåldermannen syna.
Jaha.
Ja, det var det.
Hur länge hade de åldermän här i byarna?
Ja, den sista åldermannen som var, det var jag, ett litet barn. Han var fjäringsman också. Han hette Per Andersson. Vi kallade honom för Långper, en stor och lång kar. Han var den sista på Komstorp, byåldermannen. Och där var skrin också, men ingen vet var skrinet kom. Och det var till och med, har varit horn, men inte, det finns heller inte. Man kan inte få reda på det.
Nej.
Den här fjäringsmannen Långper bland, det skulle ju poliserna, han var ju, det var ju nuvarande polis, det var ju fjäringsman för.
Ja.
Och allting skulle de bestyra, bland annat så när en bosman avgick så skulle han ställa att det kom en ny. Och Långper, han hade varit inne hos sin granne, där tjänade en som heter Ola Svensson. Och fått honom till att ta stäsa till bosman. Gamle Jonas Hjort, han hade avgått för han hade gått i pension. Och Långper, han körde in med Ola Svensson till mönstringsnämnden och där satt en major, sa han. Och en hel nämnd för all den del, men majoren var ju ordförande. Och när han kom in med Ola Hjort, han var ju avklädd naken skulle han ju vara, för han skulle då läkarundersökas. Och majoren har sköt upp glasögonen, sa Långper, och tittade ner. Sen sa han, i herrans namn, ska ni ämna ni och inmönstra den till båtsman? Ja, sa Långper, det skulle han göra. Och han kunde ju sagt att jag har ingen annan fått tag i för det, att det var ju ingen som ville bli båtsmän då.
Nej.
Ja, ja, sa majoren. Kobintar är alla blekingar, sa han, men sådan som denna, det har jag det aldrig sett. Ola Hjort stod med benen som en sandbock och sprätade. Ja, ja, men han blev antagen i alla fall som båtsman och var där så länge han kunde tjänstgöra.
Ja, åldermännen, de skulle ha rätt på skifteshandlingarna också.
Ja, de skulle ha kartan och de hade
byggen.
Ja, bykartan, den har jag fått reda på. Det var det vart vid. Det blev en avstyckning, det var sen jag blev äldre, så jag var med skifteskodeman. Och då så var det en avstyckning. Och när vi kom upp där till denna, det var en gammal torpare. Där sannoliken hade han bykartan. Den gamla bykartan sedan 1882.
Jaså.
Och jag blev så glad så jag sa, jag ska då rösta för att du får, för det var ensittare köpa när du skulle köpa enligt ensittarelagen. Jag ska då rösta för, sa jag, att du ska få det billigast möjliga stoppet. Ja, bra, för jag tyckte det var så roligt att få tag i den.
Ja.
Ja, men det var en gammal lantmätare som hette Sylvén då. Ja, och han hade en son som hade en stor gård som hette Tjärtorp uppe i Jönköping. Jag var i skola där uppe utanför Jönköping i Hagaberg. Och där var ett stor gård vid sidan om där som hette Tjärtorp. Och det var en agronom Sylvén och han var sonson till denna lantmätaren.
Ja,
jag fick reda på det sen för det att vi Vi fick vara där på gården och arbeta när det inte vi hade att göra hemma på skolan. Så fick vi gå dit och jag var där på tröskan en gång och då var han ute i agronomen så jag fick tala med honom. Och då sa han att hans far var lantmätare här nere. Och jag hade hört det redan då. Och sen när jag fick bli äldre och fick tag i bykartan, då var hans namn på där.
Ja,
men.
Ja, så det var så sent i skiftet som på 80-talet?
82 var det en skifte det.
Ja.
Ja, det var det. Och här är en, dessa jag talar om nu, Sjuhimmarna, det är inte enskiftade ännu.
Är de inte?
Nej. Utan Hellevikssäng, det är den gården som ligger längst i norra Sjuhimmarna. De har sina ägor på 11 ställen.
På bevarelsevärd?
Ja, det har de. Och vi har vår lantmätare i Nell, han har gått i pension, han bor här borta, två års hus härifrån.
Mm.
Och jag var skifteskolman hos honom i 18 år. Och jag sa till honom en gång vi hade någonting att göra här ute, så sa jag hur det skulle bli om det blev lantmäteri på Sjuhimmarna. Tyst människa lilla, sa han, säger ingenting så länge jag är i tjänst. Och nu har han gått. Och så kom efter honom som heter Jonsson och nu har han gått.
Ja.
Och nu är det den tredje om han nu ska ha det. Men lantmätare Jonsson, han har nog ända värre att göra, för han ska utreda äganderättsförhållandena på Hasslö nu utanför Karlskrona.
Ja.
Och där är nog värre tror jag än med Sjuhimmarna här.
Ja.
Ja, det är det.
Ja, Hasslö är inte skiftat.
Det är inte skiftat, det är enskiftat där.
Nej.
Nej. Jo, där uppe Komstorp, det var 1882 det var, men där bodde inte vi där, för då att vi kom dit 96 till Komstorp.
Jaha.
Men det var orättvist delt där uppe, sa de, så att det är ju en gammal folktro här är att när om en lantmätare har skiftat orätt, så får han gå där med lykta om nätterna sin, och där är fullt av lyktgubbar som
jaha.
Ja, det är det.
Ja.
Ja, i synnerhet skogen. Vi har ju mest talat om skog.
Ja.
Det är skogsskiftena som blir felskiftade där.
Ja.
För det är att det är en by, norra Komstorp, där är 4/8 mantal. Men ingen utav de 8/8 mantalen har lika stor mark.
Nej.
Nej. Så att det ser ju ut som om det inte var rätt skiftat där.
Ja.
Sen är det en stor skift. En stor skift, det kallar de för pannkakstycket. För det är att den gumman som ägde den ene gården, eller gumman på den ene gården, hon hade bakt en pannkaka till lantmätaren som han tyckte var så bra, så hon fick 4 tunnland åker. Och det kallas pannkakstycket än idag.
Ja.
Ja, det gör det.
Ja. Ja, det finns många historier om lantmäteri.
Jajamensan. Och de som hörde väl sa de så att de hörde de kedjorna skramla.
Ja.
Ja, men jag har aldrig hört det. Men lyckobar har jag nog sett i det här erblåsen. Det är där ett och annat.
Ja.
Ja. Och det trodde de gamla att det var lantmätaren som gick där med lykta.
Ja. Jo, det är klart. Det var ju en väldig revolution i byalaget.
Ja,
när det skiftade.
Men det var det. Säkert var det det.
Det var ju liksom hela det gamla samhället som
visst gjorde det det.
Det var ju...
Det gjorde det. Och det är märkvärdiga att linjerna ska vara så. För vi har två byar här nere. Det är Abrahamssäng och Klakebäck. De går rätt upp i Jämjö socken. Och sen har Jämjö, de har Hossaryd och Slätten. Det går rätt ner här. Sen kommer linjen och går sen längre upp. Där går vi in Kristianopel, in i Ramdala socken. En gård som vi kallar Gropagården. Som ligger uppe i, den ligger helt inne i Ramdala socken.
Jaha.
Ja. Det. Men att det var Det värsta de var ledsna för vid lantmäteriet så var det de här stora stenmurar. All häng var ju stenmurar för här. Mm. Och de blev ju linjerna på helt andra håll.
Ja.
Och då var de av med den hängen som de hade stenmurar. Och det var därför som det mesta striden och svårigheten låg.
Ja.
Det var det.
Ja, det är många gränser som går bort nu när de slår ihop gården.
Ja, men gör det det. Ja, det blir helt annorlunda nu.
Har de haft svårigheter här med att de sämjedelade utan att få lagfart på det och så?
Det har varit ett och annat fall man har det här ännu.
Ja.
Jag vet när jag var med i lantmätaren L, det var ett elände som man hade på ett och annat ställe. Men här var ju inte så mycket precis här. Jämjö kommun, det är ju vi också nu. Men Jämjö socken, där hade de mer besvär med det, sämjedelning.
Mm.
Ja, det var det. Här uppe som sagt är inte så mycket. Det är Hellvikssäng. När det en gång ska bli lantmäteri, det blir tråkigt där. För där är två gårdar som där har två bröder en gång i tiden varit ägare om varsin gård. Ja, föräldrarna till dessa två bröderna, de hade ju hela Hellvikssäng. Sen delades det mellan två söner. Och det är sämjedelat. Och nu är där en gård. Nu är de helt skilda. Så är inte en släkt de som äger varsin Hellvikssäng. Den ena gården den tillhör Signemåla utgård till det. Och den andra där bor ju han själv. Den som är ägare om den och bor där också. Och där är inte linjerna där. Utan husen på det som den ena gården, den som ligger under Signemåla, där finns ju inga hus. Men sen så den andra, där är ju bra byggnader där som inte har varit så gamla. Och det tillhör den andra. Det tillhör den andra gården det.
Ja,
dela det är inte rör.
Det kan bli trätor alltså.
Jajamän, det kan det bli det.
Det blir dyra processer,
eller? Ja, visst blir det. Det blir det.